Det är måndag och Sanny och Svensson är tillbaka i era lurar, och då har vi kommit till det 51:a avsnittet. Och vad tänker du på när du hör nummer 51?
Musse Håkansson, Christian Näckyvä, Kevin Kapstad, Mats Roselli, Max Verino. Känn på det namnet. Det är inte The Sousa-klass, men Verino. Anton Lander, en av mina favorit 51-or, och Filip Hollander.
Jag tar vid 51-or och tar då Pasi Mätinen, en av de framgångsrika finländarna i HV71. Vi har Micke Hannula från samma klubb, han har också spelat. Emil Sylvegård, David Lidström, vi har Mark Zanetti, vi har Johan Talberg, vi har Francis, ja, de sa en gång i tiden Buljong, för att göra det lättare för uttalet. Och naturligtvis har inte glömt honom, nummer 51, Rickard Wallin.
Melin tar pucken ändå för HV, en massa dragningar. Tappar pucken, och det blir 2-1 situation för Färjestad, 10 sekunder kvar. Nordström har läget mot Wallin, skjuter i mål! Med Rickard Wallin gör 4-3 för Färjestad efter 19:53. Och nu utbyter en TV-puckglädje i Färjestad-laget. Men jösses Björn Melin, vad gör du? Du får inte göra en dragning på offensiv blå. 2-1 situation för Färjestad. Nordström till Wallin efter 19:53.
Ja, vi kommer från en vecka då första tränaren fick gå för säsongen. Man kanske inte trodde att någon tränare skulle gå den här säsongen när man inte hade råd att sparka tränare. Men så blev det även denna säsongen. Det var ju Linköping som gjorde sig av med Bert Robertson efter en och en halv säsong bara. Trots att det var en långsiktig lösning. Vad var din spontana reflektion när du fick höra detta?
Oj!
Ja, det var ungefär så jag tänkte också. Men vet vad jag tycker att vi gör? Jag tycker faktiskt att vi ringer upp Niklas Pajen Persson för att helt enkelt prata. Hur gick tankarna? Ja, då säger vi hej hej till dig, Niklas Persson, general manager i Linköping. Det är viktigt enligt Sanny att säga general manager. Hur viktigt är det för dig?
Nej, det är inte så viktigt faktiskt, utan sportchef, general manager, välj själv. Då får väl Sanny välja, så blir du general manager.
Ja, det är general manager, det tycker jag, det trivs jag med.
Ja, nej, men vi har ju med oss dig här för att det har hänt lite saker i Linköping under veckan som har gått, och du är ju högst ansvarig som sportslig chef i klubben. Och min första fråga är ju egentligen till dig, var det verkligen nödvändigt att ni gjorde er av med er tränare?
Ja, nej, men att utifrån det där vi ligger i tabellen och vad vi tycker och tror, och när man analyserar läget så kände vi att det var dags för att göra en förändring, och då valde vi att helt enkelt byta tränare.
Men då hajar jag ju till att denna gången så skulle ni ju bygga långsiktigt. Ni har en historia att ni har gjort er av med tränare. Tommy Jonsson försvann ju efter bara ett år, och nu skulle ni bygga långsiktigt och inte leta snabba resultat. Nu försvinner Bert efter 18 månader. Är det verkligen... Det faller ju från det ni stod för, så att säga.
Ja, i det här fallet så det du pratar om, ja, definitivt. Det kanske inte var utgångsplanen, eller definitivt, det var inte definitivt inte utgångsplanen. Men i det läget vi är i tabellen och vad vi kände i den sportsliga gruppen att vi kunde göra för att förändra det här, så är det valet vi gjorde. Och det är ju på grund av de sportsliga resultaten på slutet som vi försöker här och få till en förändring och börja vinna hockeymatcher igen.
Men Niklas, hur har processen, som man så fint säger, hur har den gått när ni valde att göra det här? Spelartruppen, hur involverade de varit? Styrelsen, påtryckning från sponsorer, styrelsen?
Styrelse, sponsorer, ingenting alls. Utan det här är på grund av sportsliga resultat och vad vi vill få ut av gruppen. Vad vi tror vi kan få ut av gruppen och tycker att vi har fått ut av gruppen. Så är det är en stor skillnad mellan de två sakerna. Och den här lösningen är ju den som vi kände att vi behövde göra nu. Självklart så har jag bollat mina tankar med den... De runt omkring mig som jag har, som jag vänder och vrider åsikter med när det gäller sporten och när det gäller A-laget framför allt, så är det klart att vi har pratat om det och diskuterat fram och tillbaka vad, det är liksom lyssnat på deras åsikter och vad de tror och tycker och tänker i form av att de har pratat med olika personer runt det här, så därifrån kommer beslutet, men det är jag som är ytterst ansvarig som tog beslutet i slutändan.
Borde man inte rensa hela bänken om man nu ska ta ett sånt här beslut för att då få den här effekten som man önskar på kort sikt?
Det är klart att det går att diskutera och det finns olika varianter att gå. Nu valde vi den här varianten att behålla Daniel och Johan på bänken och skjuta till Niklas Häveli då, och det tror vi är en bra lösning just nu.
Hur ser du på din roll i det här då? Det är ändå du som har, det var du som tillsatte Bert, det var du som sparkade Tommy Jonsson indirekt när du tog över. Din betydelse, din roll i det här, är det ett misslyckande?
Självklart, ingen snack om det. Det är klart att det är ett misslyckande. Jag som är ytterst sportsligt ansvarig, och det här är vårat misslyckande. Vi i klubben som allt ifrån spelare som gör det på isen till ledare kring laget till mig. Men framförallt så är det klart att jag ser det som jättebesvikelse och ett jättemisslyckande om jag utgår från mitt eget grundtänk och grundplan, så är det självklart ett jättemisslyckande.
Utesluter du att det kommer en tränare ytterligare utifrån, så att säga?
Alltså, jag har ju lärt mig i den här branschen att man aldrig ska säga aldrig. Men jag ska definitivt ge de här chansen som har ansvaret nu. Alltså Johan, Daniel, Niklas, Martin Dendis och Jonas Fransson. De ska verkligen få chansen att visa att de kan ta det här steget, att ta mer ansvar och vara mer delaktiga i beslutande lägen, ta mer övergripande ansvar för prestationen än vad jag kanske hade velat att de hade gjort från början, men det finns mer att ta av där, det är jag helt säker på. Sen får in Niklas, alltså Häveli i det här fallet, lite utifrån menar jag. Han har varit med i organisationen under lång tid, han har en enorm hockeyerfarenhet, och få in dem ögonen lite utifrån är viktigt i det här läget för att få någon som ser det lite annorlunda och kan komma med idéer och tankar om hur vi spelar och vad vi kan förändra för att få ut bättre resultat.
Det jag kände var att ni gjorde ju det efter den här matchen som spelades i måndag, så såg jag ju er spela matchen som ni torskade mot Malmö med 3-1. Jag tyckte inte det såg så illa ut, så att jag blev ju nästan lite så här, varför kommer det så mycket frågor om Bert ska få sparken från Seymour? Det kom på presskonferensen, jag var själv involverad i den frågeställningen, men kände ju inte riktigt att det var rätt på så sätt. Men Varför väljer ni göra när det inte ser så illa ut? Jag tyckte att ni var ju bra liksom.
Det är skönt att du tycker frågan är fel att ställa, men du ställer den ändå.
Ja, men jag hakar ju på tåget, så att säga.
Ja, nej, han är en medgångsjournalist. Ditt vinden blåser, ditt hänger Svensson med.
Ja, nej men självklart, om vi ska vara seriösa så är ju... det är inget beslut som bara grundades på den matchen, så är det ju inte, utan det här är ju någonting som man har funderat på under ett tag, och det är ju inte ett beslut man bara skjuter från höften och bestämmer sig från att signalen går efter 60 minuter och nu ska vi göra en förändring, nu går vi och byter tränare. Så fungerar det ju inte, utan det är självklart att tankarna har funnits och i form av att vad kan jag göra för att förbättra laget? Vad kan jag göra för att förbättra prestationen på isen på varje individuell spelare? För det är det som krävs för att vi ska ta oss ur det här hålet som vi själva har grävt. Och då kom beslutet efter den matchen, att det just var då. Det är klart att det 5 raka förluster eller vad var det efter den matchen. Det är klart att det spelade in, men det var definitivt inte då vi tog... Alltså som det var då processen började, utan tankarna och funderingarna på hur man skulle göra för att förändra, för att förbättra. De hade ju funnits ett tag, och sen att det varit just det här beslutet då, det var väl det vi landade i där efter matchen.
Ja, nu när vi pratar, Niklas, så är det söndag kväll här. Måndag, när podden släpps, kommer du ha till exempel gjort någon värvning i form av en målvakt för att stärka ditt lag som du var inne på?
Nej, det kommer jag inte ha gjort.
Är du ute och jagar spelare? Alltså, det går ju rykten om att det är en viss influencer där ute som ska skänka pengar. Och även supporterklubben eller supporten har gjort en fin insamling där det snackas om upp till 300 000 kronor.
Ja, det är ett fantastiskt engagemang och otroligt att få känna det stödet i ryggen från våra supportrar och de som att de stöttar oss i den här situationen som vi sitter i. Och jag ser hela tiden över vad man kan göra för att nu låter det som att man hela tiden letar ny förvärv och ska byta spelare till höger och vänster. Så är det ju såklart inte, men man har ju koll på vad som händer och man har koll utifrån den situationen vi befinner oss i, både sportsligt men också skadebiten och hela det paketet. Så är det klart att man har koll på vad marknaden, och man försöker hela tiden att se vad som skulle vara bäst för laget. Vare sig det är att jag ser att det är en spelare som är på väg tillbaka från skada, eller skulle, som i vårat fall när vi har så här många skador, så att någon av dem skulle få ett bakslag, att någon av dem skulle vara borta längre än den planen som vi har för om att vi skulle få reda på det, då är det klart att då ser vi över truppen och ser vad vi kan göra, men mer än så kommenterar jag inte.
Men du, helt ärligt, behöver du en ny målvakt? Svara nu helt ärligt.
Jag kommenterar de spelarna jag har, ingenting annat, utan vi kan prata om de spelarna som vi har att tillgå kvällen vi ska spela match eller däremellan i skadebiten. De kommenterar jag.
Är Jussi Rinnes tillgänglig för spel?
Nej, det är han inte.
Hur långt framöver är han inte tillgänglig för spel?
Jag kan svara nu. Nu är det ju söndag när vi spelar in det här, och jag hoppas att han tränar med laget imorgon, men han har inte tränat med laget fram till idag, och då är han ju inte heller aktuell för spel på tisdag, så därför svarar jag att han inte är tillgänglig för spel, men jag håller tummarna för att han kan träna imorgon. Men jag lovar ingenting.
Brock Little och Filip Berglund, hur långt bort är de från spel?
Brock Little är en bit bort, han följer den planen och allting går precis enligt den utstakade planen, så att det är en bit bort kvar. Han har väl gått ungefär halva tiden om jag inte är helt ute och cyklar. Filip Berglund känns närmare än Brock, det gör han definitivt. Han har varit på is här och provat och vi ser framsteg i hans rehabilitering, så att han är närmare än Brock, det är han, det tror jag.
Men för de som inte följer Linköping på daglig basis genom korren och så vidare, vad innebär, hur lång har tiden varit på Brock? Du sa halva tiden, men vad har utgångstiden varit så att säga?
Hade jag vetat det här hade jag kollat upp det exakt, men jag är 98% säker på att det har gått 4 veckor och att det är 4 veckor kvar. Säger jag så är jag i alla fall inte helt ute och cyklar. Men...
Så det vi kan konstatera då är att han inte spelar för breaket där i februari?
Vi håller ju tummarna, men vi räknar inte med honom före breaket, det gör vi inte.
Jag fortsätter vidare där på Brock Little. Har ni inte förlitat er lite väl mycket på honom i er trupp? Nu var det kanske inte så att det var så ni hade tänkt, men det är många som har underpresterat i så fall. Era finländska stjärnförvärv, Ola Palve till exempel, har ju inte levererat på den nivå ni kunde förvänta er. Det har ju blivit att ni står och faller lite grann med Brock Little, om jag får säga mitt.
Ja, det är klart att vi saknar Brock Little. Det skulle vilken klubb som helst göra. Och som du säger så har vi underpresterat. Det är inget snack om det. Det är ju inte bara en spelare som har underpresterat så att vi ligger där vi ligger. Utan det är ju hela laget som har haft möjlighet att prestera bättre under resans gång, definitivt. Det finns många som inte är nöjda med den här säsongen hittills. Det kan jag lova. Och jag själv är ju en av dem såklart. Ola Palve tycker jag spelar bra under flera matcher här under lång tid, men har inte kanske producerat den utsträckning som han själv önskar och som vi önskar. Och Nico Ojamäki har också skapat mycket lägen här på slutet, men han har ju fortfarande inte satt dit mer än 2 puckar. Och det är klart att vi hade förväntat oss mer av framförallt Oja i form av målskyttet, definitivt, så är det. Sen med det sagt så är det några som har presterat godkänt, men det är inte tillräckligt många.
Men du Niklas, är det fortfarande ett roligt jobb? Är det världens bästa jobb du har? Tänker man så i det här läget?
När jag får sitta med er så här två och prata hockey, då är det ju fortfarande otroligt roligt, absolut. Det är ju det, och det är ändå hockey vi håller på med. Det får man ju inte glömma. Att det är... Oj, nu river jag ner grejer här. Men alltså, det är det som är utgångspunkten på något sätt, att man älskar den här sporten och man tycker att jobbet är fantastiskt roligt. Det är klart att det finns tyngre dagar och just nu är man inne i en period där man... funderar väldigt mycket och man får stå till svars för väldigt mycket med all rätt också. Så att, då är det klart att de dagarna är inte jobbet lika roligt som andra dagar. Men det är klart att när man går ute på gatan här eller när man ska till matcher och så vidare, det är klart att man är inte nöjd med insatsen på isen och man känner sig ruggigt ansvarig och delaktig i den och besviken över det, precis på samma sätt som spelarna som spelar den matchen, om vi nu tar vilken match som helst, när man förlorar och då, man vill ju få ut det bästa som möjliga av det laget man har satt på banan, och det tycker jag inte att vi har fått, och då är det klart att då är inte jobbet alltid lika roligt, men i grund och botten, för att hålla på med hockey, så tycker jag att det är fantastiskt roligt. Det finns delar i det här yrket som inte är lika roligt, och det finns grejer som man inte skulle vilja uppleva. Men i grund och botten, ja, jag tycker det är roligt.
Om det skiter sig fullständigt i Linköping och du också får foten, så kan du ju ansluta till Sannu, Svensson och Persson kanske.
Ja, det skulle ju vara otroligt roligt, men jag hoppas att det är långt borta.
Nej, jag tror faktiskt att han kommer att ansluta till Jockeyboy då. De verkar ju ha någonting här för att ansluta.
Har han en
bygga
podd också alltså?
Ja, han har väl en YouTube-kanal om inte annat.
Ja, men det vet jag att han har. Ja, jag tror inte att det kanske är det forumet som jag trivs bäst i, om jag säger så, utan då sitter jag hellre så här och pratar hockey med er, vare sig man har förlorat eller vunnit, så är det fasen alltid roligt att prata hockey, för den här säsongen har man pratat otroligt mycket annat än just hockey, och det skulle jag gärna vilja stöka över och landa i en, ska vi kalla det för, normal värld igen då. Det är väl en bit bort, men prata hockey är roligt.
Du, Niklas, stort tack för att du tog dig tid. Vi rullar vidare med podden. Jag antar att du inte är jättesugen på att prata vidare om andra, eller kanske du är, men vi tackar för att du tog dig tid och pratade Linköping
i alla
fall.
Jag fick skratta lite här nu och prata lite hockey som sagt var, och då får man vara nöjd och glad en liten stund. Nu ska jag gå tillbaka till grubblandet, vet du. Hej!
Ja, det var trevligt att surra med Pajen lite grann här på, även om det blir lite politikersvar emellanåt, så bjöd han väl på några svar i alla fall, eller vad säger du?
Ja, och verkar i alla fall som man tyckte det var lite skönt att prata hockey i alla fall. Det var väl skönt att vi kunde bjuda på det, men ska bli spännande att se Linköping, även om man nu, det här är ett kortsiktig lösning, man sparkar Bert, ska bli intressant att se den långsiktiga lösningen. Jag har faktiskt, när du sitter och ritar på Björklövens powerplay, så sitter jag och ritar lite på tränarlösning för Linköping.
Jaha, oj, alltså redan nu då, eller vad tänker du?
Nej, inför nästa säsong, utan nu, den här säsongen får man någonstans reda upp, och om man då väljer att ta ytterligare en tränare, liksom en paniklösning, det får väl framtiden utvisa lite beroende på resultat, men till nästa säsong.
Vad kom du fram till i ditt ritblock då?
Head coach Robert Olsson. Assisterande tränare Claes Östman, som har varit i Linköping tidigare, också jobbat tillsammans med Robert Olsson i Frölunda. Han är nu i Zug i den schweiziska ligan. Och så får ju Robert Olsson då välja vem han vill ha som assisterande tränare, en forwardtränare. Och då vore det väl ganska naturligt att ta med sig nummer 51, Musse Håkansson från Djurgården, som har varit i Linköping. Vad tror du om den konstellationen?
Alltså spontant så låter det ju som en superkombination, men jag tror inte den kommer att genomföras eftersom jag är säker, ska man inte vara i den här branschen, men jag utgår från att Robert Olsson stannar i Djurgården. Jag hör ju att de är ganska långt fram i sina förhandlingar och Robert Olsson kommer av allt att döma bli kvar i Djurgården.
Ja, jag skulle bli förvånad om han lämnar också, men jag tror samtidigt inte att Djurgårdsledningen ska sitta säkra att de har liksom trumf på handen i form av att man vet att Robert Olsson vill bo i Stockholm. Man kan fortfarande bo i Stockholm och pendla till Linköping, familj, barn som går i skolan och sådana saker hemma vid i Stockholm. Så att det vore en intressant lösning, och som jag var inne på i tidigare avsnitt här, så jag är förvånad att inte Djurgården har signat Robert Olsson, som är så skicklig ledare tidigare. Man spelar lite risky game nu när Linköping kommer in i bilden.
Ja, men jag tror ändå inte att man spelar en risky game där, utan jag tror att man har ganska bra kontroll på den situationen. Man pratar samma språk med Robban, och jag tror att man kommer enas här inom ganska kort faktiskt.
När såg du förresten Robert Olsson så arg som i lördags senast?
Ja, det minns jag faktiskt inte alls, men han var, då höll han ändå igen lite grann tyckte jag, för att det var väl kanske där i Skellefteå då när Jakob Josefsson fick den där smällen, va?
Just det, när han kastade av sig micken där. Men ja, han har varit arg i år, den gode Robert Olsson. Men anledningen att han var arg den här gången var ju att han tyckte att Greg Scott filmade, förstärkte, överdrev situationen när Rhett Rakhchani, säg bara Rhett Rakhchani i samma andemening som tackling, det känns ju lite konstigt. Men Rhett Rakhchani tacklade i alla fall Greg Scott i ryggen, så tillvida att Greg Scott slog huvudet, ansiktet in mot sargkanten, låg kvar. Rakhchani fick 5 minuters utvisning, och man kan väl ändå säga att Brynäs avgjorde den matchen med 3 snabba mål.
Ja, verkligen, verkligen. Men det här är ju din hemmaplan med tacklingar. Får vi höra den hårda sanningen här från någon av spelarna? Vem har rätt?
Jag tycker inte att Robert Olsson har rätt att Greg Scott filmar. Jag tycker ingen har rätt att säga att Greg Scott filmar, för han slår faktiskt ansiktet i sargkanten. Alla som någonsin har slagit ansiktet i sargkanten vet att det gör ont. Så jag tycker inte att han filmar. Med det sagt tycker jag inte att det är ett matchstraff på Rhett Rakhchani. 2 minuter max, 2 plus 10. För tackling i ryggen. Där han saktar ner på farten. Han är inte så våldsamt. Det är dock en skaderisk när man tacklar i ryggen så. Jag tycker inte att Greg Scott vänder upp i tacklingsögonblicket ryggen, utan han står med ryggen ut mot Rakhchani. Men kraften som Rakhchani lägger in där är inte så våldsamt så att ska ge ett matchstraff.
Ja, och sen Rhett Rakhchani vet man ju också att där tycker jag någonstans att man ska värdera Rhett Rakhchani. Han är ingen som delar ut den typen av smällar. Det tycker jag faktiskt är viktigt av domarna att man gör en värdering
i den
situationen.
Ska man verkligen göra det?
Alltså, men det tycker jag man ska göra faktiskt. Alltså,
men om,
man vet...
om Emil Sylvegård slår av på takten till exempel där, eller någon annan liten buse då, om man säger så. Om de slår av på farten, ska inte det bedömas likadant då?
Jo, det är ju en jättevettig åsikt naturligtvis, men man måste ändå ha klart för sig vad Rakhchani är för spelare och att han inte delar ut den typen av smällar. Och då, man måste ändå kunna värdera det läget, tycker jag, på något sätt.
Hade du bedömt det annorlunda så tillvida om det var en filmning, om det hade varit Kevin Clark, också en Brynäs-spelare som hade ett rykte om sig och filma, eller... Nu kommer jag inte på någon annan som kanske haft det ryktet de senaste åren. Hade du bedömt det annorlunda huruvida Greg Scott filmade då eller inte?
Ja, det är också en bra fråga. Nu målar du in mig riktigt ordentligt i ett hörn här faktiskt, känner jag. Men man får bedöma från situation till situation. Jag tror domarna också tänker, precis som du är inne på där, att är det någon som har en historik kring det så tar man ändå i beaktande på ett sätt.
Men det känns ju ändå som att Brynäs är lite mer på gång efter coronauppehållet, även om man åkte på rejält pisk mot Oskarshamn i tidigare veckan. Så nu har man börjat samla de poängen man måste göra för att kravla sig ovan det där kvalstäcket.
Ja, men det är ju verkligen mer än så, för att de har ju ändå tagit 12 av 18 poäng här sen det här coronauppehållet. De har spelat 6 matcher och plockat in 12, alltså 4 segrar av 6 möjliga, och det är ju kvalitet som kommer få dem att stiga avsevärt i tabellen. Om man nu orkar hålla det över tid. Vi ska ha klart för oss att Brynäs kommer ju få det tuffaste schemat av alla lag när man ska stöka av mer än en halv säsong från mitten på januari fram till mitten på mars. Och hur det ska gå till är ju helt sjukt.
Ja, det är ju galet. Men de har ju höga toppar. De har varit effektiva. De tog poäng mot Leksand där förra lördagen. För en dryg vecka sedan.
Och då var de inte alls bra. Då var de mer eller mindre helt utspelade.
Precis. De var väldigt effektiva mot Djurgården där. 3 snabba mål i det här 5-minutersutvisningen som vi pratade om. För att i tidigare veckan där mot Oskarshamn falla igenom totalt där i tisdags.
Ja, verkligen. Oskarshamn fick ju en riktig ketchup-effekt, och då var det ju många brynäsar som i princip hade kastat in handduken för säsongen. Och det visar ju verkligen hur snabbt det vänder i den här branschen. Det är mycket känslor och sådär kring fansen. Vinner de mot Linköping, vänder alltså 2-0 till 2-4. Och sen så vinner de stort mot Djurgården, och helt plötsligt är det ju helt andra tongångar mellan fansen.
Tisdag, då ses vi i Gävle. Brynäs-Malmö, det är ändå en match som... Den är ganska pikant, den matchen, om man säger så.
Ja, verkligen. Det blir ju... Ja, det blir någon form av sida lagen kommer att välja där. Malmö har ju plockat ganska mycket poäng här under 2021, ska man säga. Brynäs har ju också gjort det, så att... Det laget som vinner den matchen, jag ska inte säga att de lämnar en bottenstrid bakom sig på något sätt, men de skaffar sig ett väldigt bra läge. Jag räknar ihop lite snitt och sådär, vad lagen kommer att behöva tidigare under förra veckan, och Och det är ju så att det är först till runt 60-61 poäng räknar jag med att för att man ska undvika kval. Och det är de två som har bäst poängsnitt av lagen där nere så här långt.
Men Oskarshamn då? Två segrar av tre den gångna veckan. Torskade mot Luleå visserligen. Luleå är i väldigt, väldigt fin form. Slog både slog Frölunda med 3-0. Och det är inte alla lag som åker och gör i Skandinavien.
Nej, verkligen. Luleå, ja, de har en kvalitet i sitt lag och de samlar sina poäng och de är där uppe och de kommer vara med hela vägen in. Så att man har snackat bort Luleå tidigare, det har vi varit inne på också, att man kanske räknar bort dem för tidigt efter i höstas. Men det där är ett lag som kommer vara med.
Det har hänt någonting i Luleå. Man ser när Erik Gustafsson pratar att det har... Jag tror att man har känt att det har varit tidigare att man har tagit det lite för givet. Och det är ganska lätt hänt när man har varit så pass överlägsen som man var ändå, så får man säga, man var i fjol. Och man har i stort sett samma lag och man går in i säsongen och känner att men vi vet vad vi kan, det löser sig. Då smyger den känslan, det löser sig känslan in. Och den har nu försvunnit att okej, nu är det andra halvan, det är dags att växla upp och det tycker jag verkligen Luleå har gjort.
Men vad som har hänt i Luleå också är ju att Chris De Sousa har brutit sitt målsvit ju.
Ja, för dåligt. Straff, det går till straffar mot Rögle i tisdags. Och han får inte lägga en straff.
Nej.
Bulan måste ju vara något med LG Pettersson där som hade tangerat rekordet, att han måste vara team LG Pettersson då.
Ja, det tror jag alldeles säkert. Det är för dåligt.
Ja, det är för dåligt alltså. Där satt jag och kokade i tv-soffan.
På tal om toppen där så ställde du en fråga till mig förra veckan om vilka jag tror vinner SM-guld först. Och det var bland annat Luleå och Örebro i den här leken du blandade in vilka som vinner SM-guld först. Och nu har jag sett Örebro en hel del den här veckan. Jag bänkade mig, det var härligt att få en liten eftermiddagsmatch där i onsdags.
Oh, visst var det?
Ja, den var fantastisk fin att få där. Och sen så spelade de direkt efter Malmö borta. Jag tyckte de var riktigt bra mot Malmö där och de skulle vunnit den matchen. Och sen går de och vänder mot HV till 5-2 där. Är ju en väldigt hög högsta nivå i det laget.
Hur hög? Vem imponeras du av? Vad är de bra på?
Jag tycker att de har träffat rätt på väldigt många importer. Tittar på den här backen Robin Salus så spelar han ju egentligen hur mycket som helst och kan spela alla moment. Han kan föra upp pucken. Alltså, han är ju en av SHLs absolut bästa backar skulle jag säga. Och sen har du en sån som Jonas Rask som var väl så där förra säsongen. Nu tycker jag det händer grejer kring honom hela tiden. Alltså han bryter in mot mål, han producerar poäng, han är involverad i mycket. Och den här Robert Lane har de också fått en väldigt bra utdelning på. Så alla importer som är där, Örebro har väl haft lite halvtaskiga träffar på sina importer de sista säsongerna. Men de här importerna de har fått år, jag menar Rendulic var ju hur bra som helst i höstas, har försvunnit lite grann nu kanske, men de har fått en grym procent på träffarna där.
Robin Kovacs, Emil Larsson, ändå nyförvärv även om Kovacs anslöt i fjol. Tycker jag en sån som Emil Larsson har ryckt upp sig rejält efter en tvivelaktig start. Och Robin Kovacs, tycker han spelar som en toppspelare nu i serien.
Ja, det gör han verkligen. Och Robin Kovacs, det väcker ju också intresse borta i öst. Jag vet att det jobbas lite grann på att han ska få en KHL-deal till nästa säsong och där hör jag att det finns ett konkret intresse, så jag blir inte alls förvånad om han kommer landa där inför nästa säsong trots att han då har ett långtidskontrakt med Örebro.
Hur är sånt möjligt? Har han en KHL-out i sitt kontrakt med Örebro till exempel?
Ja, det försöker de väl få in de flesta agenter på den typen av spelare där man vet att det kan ske så att säga. Det är ju mer sällsynt att de inte har en klausul för sånt i sina avtal.
Men Örebro spelar igen. De spelar som ett topplag har gjort hela säsongen. Även om jag tyckte att det var Oskar Alsenfelt som gjorde så att Malmö vann den matchen, vilket det var ändå starkt av Malmö ska jag säga. Det var ett uselt boxplay från Örebro. Det finns ju statistik nu som säger att det är världens sämsta boxplay just nu. Alltså de är sämst i världen. Samtliga pågående ligor så finns det inget boxplay som är sämre än Örebros. Så att där finns det en förbättringspotential onekligen.
Ja, det säger ju ganska mycket att Malmö Red också, jag tycker, har ett väldigt dåligt powerplay. Jocke Fagervall håller inte med mig om det, men jag tycker att deras powerplay ser riktigt illa ut och de ändå smackar dit två mål mot Örebro och vänder matchen på två powerplay i följd där. Så att, det säger rätt mycket.
Men ett annat lag som har ett topplags aura kring sig just nu, det är ändå Leksand måste jag säga. Man går och vinner mot Malmö. Vad är det, 52 sekunder kvar?
Mm, 51,8 tror jag visar han stod på.
För att sätta mig på plats bara lite sådär, så ska du bara rätta lite sådär.
Ja, det är klart jag ska.
Men det är ju lite topplag. Nu torskade man visserligen på straffar mot HV71 hemma, men man vann mot HV71 borta dessförinnan. Man samlar poäng, man är starka nu. Och det är klart, den första kedjan, det går ju inte att förbi sig att hur pass bra den är. Men där bakom har man ändå... Det är gediget, det är bra alltså.
Ja, alltså där finns ju ett annat djup i laget. Alltså Carter Ashton har nu betytt en hel del. Han står framför mål i powerplay. Det var ju han som faktiskt petade in den pucken där som Rivik sköt från blålinjen.
Rivik, ja, alltså det var inte Rivik som gjorde målet?
Ja, det var ju han som sköt, men till slut fick ju Ashton det där målet, har jag sett i statistiken här i efterhand. Men Ashton har ju betytt jättemycket för Leksand och de har ju ändå lite spelare borta. Jag menar... Patrik Zackrisson ska ju spela här nu först mot Rögle under tisdagen i veckan. Han saknades ju och han har ändå ryckt upp sig under säsongen. Rittola är skadad. August Berg har ändå gjort ett bra jobb bland backarna. Så att, jag menar, Lukas Nordsäter var uppe och spelade forward mot Malmö och tyckte ju gjorde det jättebra.
Ja, men de har fått till det väldigt bra. Jag gillar ändå det Björn Hellqvist gör. Jag såg också en intervju med Marek Rivik i Simor där som Lena Sundqvist gjorde. Och han pratade om hur viktig Björn Hellqvist var, hur mycket spelarna litade på honom, spelade för honom. Och visst att gör man som Björn säger, följer man systemet så kommer det bli framgångsrikt. När man har fått in den känslan i ett lag, när stjärnspelarna pratar på det sättet, då har man gruppen.
Ja, men verkligen. Och titta bara vad som händer. Nu vet jag inte om Björn kan ta på sig det, men Janne Jovonen, hur bra har inte han varit i år? Han har ju inte visat den där svaga lägstanivån som han hade stundtals tidigare.
Men där måste man ändå värva nu. Alltså Brage kommer vara borta ett tag. Man kan inte stå bara med Janne Jovonen och en juniormålvakt. Det känns ju som att de kommer att värva en målvakt.
Ja, de är ju ute och jagar. De har gett ett konkret bud till Marcus Svensson. Men vad jag hör med Marcus Svensson så vill han ju ändå hålla sig någonstans. Han utgår väl från Sävsjö tror jag det är, i Smålands skogar på grund av sin familj då. Och... de vill ha honom, men vad jag hör så är inte Marcus Svensson speciellt sugen på det på grund av just det sociala, utan det lutar mer åt att Svensson kommer att försöka hålla sig i de krokarna, vilket gör att andra lag lär ligga avsevärt bättre till.
Hur många lag tror du står mellan som vill ha eller som lägger bud eller som är med och hugger på Marcus Svensson?
Ja, men en 3-4 stycken tror jag det finns konkreta bud på honom just nu. Jag tror faktiskt Marcus Svensson kan faktiskt ha lite is i magen här den närmsta tiden och invänta ytterligare, för att nu vet vi till exempel Linköping som har fått en viss influencer i Joakim Lundell som är beredd att putta in pengar just ämnad för en målvakt. Så att det ser ju naturligtvis Marcus Svenssons agent också. Så han kan ju kräma ur lite extra där om det skulle vara så.
Kommer du ha någon jockeyboy eller Joakim Lundell på masken då, tror du, om man går till Linköping?
Ja, det tror jag. Jag tror Joakim Lundell, jag kan ju inte honom jättebra ska jag ärligt säga. Men jag tror ju att han är en sån person som nog gärna vill synas och höras att han har sponsrat en målvakt. Det är vad jag tror i alla fall.
Men Marcus Svensson gjorde ju säsongens första match i måndags hemma mot Leksand för HV71. Han var fenomenal matchen igenom, och framförallt i första perioden tror han hade 17-18 skott. Tror du att han hade haft lika många bud om han hade släppt, HV hade förlorat med 6-1 i den matchen till exempel?
Nej, alltså det tror jag inte.
En match, det var det som behövdes egentligen.
Ja, alltså en målvakt som han... Ja.
Men är det inte jävligt kortsiktigt när du tänker efter? En match gör han och så går lag från att nej, han vill vi inte ha, till att okej, det här, ja, men han tar vi.
Ja,
nej, men det är inte jävligt desperat.
Jo, men det är ju desperata tider också. Det är ju ändå lag som antingen har en skada eller lag som befinner sig på fel halva av tabellen som är ute efter en sån målvakt. Så att det kräver desperata åtgärder om man är desperat.
Hur desperata är HV71?
Ja, på målvaktssidan är man ju inte så desperata, för nu kommer ju Hugo Alnefelt tillbaka här och Jonas Gunnarsson, och han är väl ändå ett hyfsat stabilt målvaktspar. Det är ju på helt andra saker som det fallerar skulle jag säga. Det är ju backsidan, jag tycker backar som Emil Johansson, Niklas Arell, Anton Karlsson, det är inte på en nivå som man kan förvänta sig när man spelar i HV71.
Vad är framtiden för HV71? Är det rekryteringar? När du skickade ut frågan på Twitter, massvis med frågor. Många är intresserade av HV71. Många glädjer sig lite när ett tilltänkt topplag ligger där i botten, lite hånfulla, men många är väldigt engagerade kring föreningen också. Vad är framtiden? Värvningar i form av spelare, ny tränare, vad landar vi någonstans kring HV71?
Ja, det vet nog fasiken inte HV71 själva. Jag tror ändå någonstans att man kommer värva här för att förstärka laget. Man har ju ändå gjort en förändring på tränarsidan redan där Lillis har kommit in. Kanske är det så att Lillis ska bli headcoach även på pappret. Jag vet inte hur det fungerar verkligen. Han kanske är headcoach i omklädningsrummet. Men jag tycker ändå att där måste in någonting i laget. Ryan Stoa har inte alls levererat. Han skulle väl ersätta Elias Andersson, var det kanske tänkt.
Oj. Alltså ja. den rekryteringen, där måste Johan Hult ta på sig helt och hållet. Alltså, det finns då en annan klubb som ringde till Ryan Stoa för att vara intresserade. Då frågar de honom om han har varit på is och tränat någonting. Nej, han har inte varit på isen, han gick av med Örebro. Och då kan man ju tänka då att HV71 i det här fallet borde, om de hört det, dra öronen åt sig lite. Men man kanske inte ställde den frågan, alternativt att Ryan Stoa inte var lika ärlig till den klubben, eller till HV, som man var till den andra klubben. Men det har ju varit fiasko deluxe med Stoa.
Men samtidigt, HV71 har nog räknat med att den ska ta lite tid. Men
ja, men allvarligt, vadå räknar med att det ska ta lite tid? Jo. De behöver, men alltså, vadå, vi räknar med att det tar tid, han är lagom bra till kvalet, eller?
Nej, men alltså, jag menar, de värvar ändå honom i början av december, så de räknar väl kanske att det skulle bli ett utfall nu. Och så pyrt till låg de ju faktiskt inte i början av december. Sen kan deras självbild vara någonting annat. De ser ju så här garanterat inte som ett bottenlag, som de de facto är. Men
Både och där. Jag tycker att man ser sig själv lite när man hör intervjuer till exempel med Niklas Ram. Efter de mötte Leksand hemma, då pratade Niklas Ram som att det var Tampa Bay Lightning som de hade mött, och att de var liksom Mörrum eller HC Dalen. Alltså, förstår du?
Det jag hajade till där när Ram pratade om det där, och vi gör det och det, och sen så avslutar han någon mening med perfekt.
Perfekt.
Ja, alltså, att ordet perfekt borde ju inte ens finnas i hans vokabulär i det läget.
Jag tror att man ska ha en väldigt ödmjukhet inför det läget man är i HV71, såklart. Men man är HV71. Alltså, det finns en aura, det finns någonting som inte nödvändigtvis behöver bara vara tynga dem. Alltså, det finns en inbyggd respekt som jag upplevde när jag spelade i Färjestad, eller som det här finns runt HV71. De liksom måste gå ut och sträcka upp sig lite, liksom tuffa till sig lite. Nu är det som att man kommer ut liksom, nästan får nästan pumpa upp dem med en pump innan de går ut i intervjuer liksom. Man står upp för dig själva lite, ni HV71 ju.
Ja, jag tyckte ju Johan Hult, han var ju ganska liten i den intervjun han gjorde med Simor här under lördagen. Knappt som man, det är lite skam och man vågar knappt skratta när man är pulkarbacken med barnen. Och på söndagen så gör de en krisintervju med ordföranden Sten-Åke Karlsson, där han, jag tolkar det, för det är en tolkningsfråga, men där han ändå mellan raderna säger: vi har koll på dig, Niklas Ram, och vad du gör, och du kan ryka efter nästa match.
Ja, det ligger ju nära till hans, alltså just den livlinan att dra, speciellt när du har Stefan Lillis Lund som nu är intagen som en resurs för att stötta upp. Men det jag har hört, att det har funnits liksom också lite åsikter och kritik kring det, att träningarna har varit för dåliga, varit för dålig fart, för dålig intensitet, vilket de har fått med sig ut i matcherna, och det har de nu skruvat till. Men då blir jag också så här: fan, det är elitnivå, Johan. Alltså, klart som fan du måste kunna ha bra träningar. Alltså, vad är det för nivå?
Nej, alltså det känns som det är något sånt lag varje år på något sätt, att ja, men, det träningarna är som att de blir lika för dåliga.
Ja, men de blir lika förvånade varje gång. Det var ju så, Fredrik Händemark indikerade väl lite att träningarna hade varit för dåliga också i Malmö. Mm. Alltså, någonstans borde det finnas att man tränar på ett visst sätt. Man tränar, då i så fall ska det vara att vi tränar för hårt, att spelarna kommer, nej, det här är lite för tufft. Det ska inte vara att spelarna, som det var i Färjestad när Niklas Janecki var här under i Färjestad, att nästan att några spelare var jävligt bekväma med att vara rätt lugna träningar, men vi var några som fick ryta till att vi tränar vi måste ju träna mer, helt enkelt.
Var du en av dem som röt till då?
Ja, absolut, definitivt. Sen fanns det ju många i laget som tyckte det var väldigt skönt och bekvämt när det inte var så hårda träningar, och fick lite ledigt här och där, och det var ju jättemysigt. Men för lagets bästa, som ja, det var det enda jag brydde mig om i det här fallet. Plus att jag själv gillade att träna ganska mycket. Då var det ju självklart att det var alldeles för dåliga träningar.
Frågan är om de tog någon form av avstamp efter Leksandsmatchen. För jag var på väg hem från Linköping den kvällen där. Och nyfiken som man är så svängde jag faktiskt förbi Husqvarna Garden för att se om det var
något. Det?
Ja, det gjorde jag.
Nej, vad fan. Du åkte alltså via E4 och svängde av vägen för att kolla vad som skedde där i arenan.
Ja, och jag var där.
Skämtar du eller?
Nej. Man är ju nyfiken. Och jag var där vid 22:15 på kvällen tror jag klockan var. Och då tittade jag in och då såg jag lite bilar var kvar på parkeringen. Alla spelare hade ju dragit och normalt sett så brukar ju kanske ledarna försvinner efter någon timme, men då såg man att det var tänt in i tränarrummet och att det var lite bilar kvar på parkeringen som man då kunde ana var lite ledare. Och sen såg jag faktiskt att William Rahm, målvaktstränaren, försvann från omklädningsrummet vid den tiden. Så att det är helt klart att de hade suttit kvar länge och grubblat, tränarna.
Vet vad jag ser framför mig? Du sitter där på andra sidan vägen med en kaffetermos. Du öppnar upp kaffetermosen, den ryker lite. Du sjunker ner i sätet, tar fram din stora så här, objektivkamera och fotar. Sen googlar du så här nummerplåtarna, kollar vilka det är som äger bilarna. Du dricker lite kaffe, du rullar vidare, du skrattar lite för dig själv.
Ja, du målar upp en ganska bra bild av verkligheten här nu. Jag tog faktiskt lite regplåtar, det gjorde jag.
Du är inte klok.
Ja, nej, men det var ju faktiskt så att de satt ju där helt uppenbart. Och du som ändå har varit i, nu försvann du väl tidigare eftersom du var spelare, men att tränarna sitter kvar så pass länge är ju inte vanligt, att de sitter och grubblar så länge på en måndagkväll.
Nej, det är väl vanligtvis att man har en bild av matchen och så åker man hem. Man kanske ser bitar av matchen på plats efteråt, sen åker man hem. Man gör sin egen analys, kanske samlas tidigt på morgonen. Men det är klart som fasiken, det har skett krismöte efter möten. Man har möten om när man ska ha möten och man har möten för att man ska utvärdera mötena. Det är möten hela tiden när man är så dåliga.
Ja, förra veckan när vi pratade så satt jag på ett hotell i Linköping och väntade på en match. Och du själv har varit ute på en enda match denna veckan faktiskt. Du var i Göteborg under lördagen och fick se ett Frölunda mot ett, ska man säga, helt ointresserat Färjestad, eller?
Ja, det är ganska nära sanningen där faktiskt. Jag tycker att den matchen, eller Färjestad, var bra första 10 minuterna i den matchen. Sen var det Frölunda som var mycket bättre. Och det är roligt att se på Frölunda när de är bra, för att de är bra för att de är jäkligt tunga. De är bra för att de har 4 kedjor. De är inte bra för att det är så här: åh, titta vad Ryan Lash gör det, eller titta på den passningen från Rakhshani. Utan det är mer hårt jobb, gediget, bra. Det är liksom kanske inte så här snygga dribblingar, avgörande skottlägen så, utan man maler ner och man gör rugget bra. Då blir man tuff att möta.
När du säger maler ner så tänker jag ändå på HVs guldlag 2017. För där kan vi prata ett lag som verkligen malde ner sina motståndare i match efter match.
Ja, det var, där hade ju de, men de hade ju lite 4 enheter där de hade lite variation på. Du hade Tedenby med Sandberg och Elias Andersson, lite tyngre med Törnberg och Önerud. Det var en variation, men här i Frölunda tycker jag det är rätt mycket tunga. Och framförallt det jag gillar med Frölunda, det är mycket ledare i laget. Alltså, säger vi som Färjestad nu när de inte har en Gustav Rydahl som är borta hela säsongen, eller Linus Johansson som man hade i fjol. Vem är det som leder det laget? Det är som, vem är ledaren i den gruppen? Vem är det som tar tag i det bland forwards, om man säger det?
Ja, det är ju...
Det är kanske så. Pontus Widerström som visar lite vägen. Alltså så här, som, med lite attityd eller någonting. Utöver det så är det är väldigt få som gör det. Men kollar du Frölunda, om du tar bort Joel Lundqvist, Niklas Las eller vem som helst, du har så många spelare som fyller på, som driver varandra hela tiden.
Max Friberg är ju till exempel en sån spelare som får alldeles bra. För lite kredit.
Jag kan säga att han har nog aldrig varit bättre. Det har vi sagt om Jens Olsson här på slutet också. Men Max Friberg, alltså hans jobb, det är förstklassigt i match efter match, år efter år, månad efter månad, dag efter dag. Det är liksom oklandraktigt. Men nu har han också fått utdelning. Max är bättre än någonsin. Han är riktigt, riktigt bra just nu.
Det är rätt stora ord med tanke på hur pass bra Max Friberg ändå var i SM-finalen 2019.
Ja, men jag skulle vilja säga att han är ännu bättre nu. För att han har fått en ännu liksom nästan bättre roll nu, eftersom det inte är det här Ryan Lash-styrda, om du förstår vad jag menar, utan det är liksom mer Max Friberg-styrda spelet, att det är mycket kämpa, jobba och det här. Men sen har han ju tekniska kvaliteter som han har visat mer nu när han kanske fått en ännu större roll.
Då är det ju definitivt läge för en sån som Friberg nu tar kanske sista chansen att hamna borta i Nordamerika igen. Han har ju en, man får kalla det, misslyckad session där borta tidigare, och nu sitter han på en stol där han kan skriva ett envägskontrakt, och jag hör ju att det finns lite intresse. Det kommer ju expanderas i ligan, det ska in fler spelare. Det talar ju också för att en sån spelare kan få en ny chans. Han och Daniel Saar kan också kanske få en ny chans i ligan.
Ja, jag har inte tänkt de banorna riktigt kring Max Friberg. Jag har liksom tänkt på något sätt att han är klar där borta, men det är klart att han inte är. Han är fortfarande ung så tillvida att han har bra år framför sig. Och det är ju, NHL-klubbar kollar ju på en Fredrik Händemark till exempel, tidigare en Bellmar, alltså den här spelaren som kan spela lite längre ner i laget, till en tredje, fjärde kedja, till en relativt billig peng och göra det bra. Så det är klart att en sån som Max Friberg är, han skulle göra det bra i NHL, är helt övertygad om nu.
Utan att vi blir allt för långdragna över det, men vad fick du för känsla av den lilla dispyten mellan Pennerborn och Roger Rönnberg? Jag tyckte det var rätt uppfriskande.
Det tycker jag också. Det hela grundar sig ju i att Alfred Bergman då, en junior i Färjestad, knappt hade haft speltid. Han har haft ungefär 3:30-3:50 minuter speltid över hela matchen. Han är inne i slutskedet av matchen, det är väl en 40 sekunder kvar, och tacklar Viktor Ekbom i ryggen så tillvida att Ekbom faller ihop, ramlar och ser ut att ha gjort illa sig ordentligt. Bergman får ett matchstraff och det är Rönnberg står och skriker, och Pennerborn, ja, de skrek väl och skällde lite på varandra i spelagången efter, där Rönnberg tyckte att det var väldigt onödigt och Pennerborn tyckte att det får du väl tycka ungefär. Sen fortsätter det lite på presskonferensen också. Jag hann dessvärre inte in till presskonferensen, för jag skulle göra en intervju med Filip Johansson, backen i Frölunda, som i en parentes var grym i den matchen. Så jag hann inte in till presskonferensen, men det hade väl fortsatt lite där, men det hade väl mojnat, så det var inte liksom så hett som man kanske hade hoppats.
Jag såg faktiskt presskonferensen lite grann i efterhand, och det känns som att Pennerborn var väldigt iskall, men Roger gick inte riktigt i den fällan. Att, för det kan man ju känna, att om någon sitter och är iskall mot Roger när han är uppeldad, då är det nog det värsta Roger kan tänka.
Men han kanske hade fått in systemet då, Rönnberg där redan. Han kanske hade prickat rätt på stryktipset, eller vad det är han sitter och gör där. Postkodlotteriet.
Möjligt. Ja, under söndagen så blev det även officiellt att Håkan Åhlund kommer att lämna AIK under den närmsta tiden på grund av privata skäl. Vi hade ju nyheten här under lördagskvällen, men fick ingenting bekräftat då, men valde ändå att gå ut med nyheter, för vi hade så pass bra källor på det. Men då blev det officiellt att han lämnar, och i en intervju som han senare gjorde efter så sa han att det berodde på att han ville vara närvarande vid sin dotter när hon började skolan igen, som hon är 11 år, så att det var därför han ville vara mer närvarande vid henne som var anledningen. Nu lämnar han båset, vad säger du om det?
Jag tror att det är positivt för AIK. Under den perioden som Åhlund var borta så gjorde ju Blomqvist där, gjorde bra jobb, AIK spelade bättre. Jag tror inte att Håkan når ut på det sättet som han önskar eller AIK önskar till laget heller. Så att jag tror att det är, jag hoppas på alla sätt att Håkan, att dottern mår bra och allting funkar så, men för AIKs vidkommande så tror jag att det är positivt.
Ja, jag hör ju att spelarna gillar Anton Blomqvist jättemycket, och att det var en helt annan jargong i gruppen när det var Blomqvist som ledde laget, att de trivdes att vara under honom. Nu ska de ju ha in en assisterande tränare också, och det kanske har hunnit bli officiellt där, men om jag bara får spekulera lite så blir jag inte förvånad om Anton Blomqvist kommer ta upp sin lillebror att assistera honom. De hade Malmös J20 förra säsongen, och hans bror Albin har ju inget lag den här säsongen, så blir jag inte alls förvånad om det är han som kanske när detta är ute har presenterats.
Men då, om då Anton tar upp sin brorsa Albin, det är väl ändå tecken på att Albin kommer inte dit bara för en månad, utan det är väl ett tecken på att Håkan kanske inte kommer tillbaka då?
Ja, alltså det är någonstans det de får utgå från, för att om nu Håkan har lite problem privat då, att han måste vara närvarande vid sin familj, så vet man ju inte alls hur länge det varar, utan då kanske man ändå får ge Håkan den tiden som han behöver till sig och sin familj.
Håkan Åhlund och Per Kente firade stora triumfer i Oskarshamn när de tog upp Oskarshamn i hockeyns finrum SHL. Kommer Per Kente har samma framgångar med Robert Lahti. Jag har svårt att säga Robert Lahti. Varje gång jag säger Robert Lahti tänker jag på en andra hockeydomare, Robert Lahti. Och Hans Wallson, kommer de ha samma succé? Eller skulle potentiellt en sån som Håkan Åhlund på sikt kunna vara aktuell för Björklöven, tror du?
Jag tror inte att Håkan och Per Kente kommer jobba ihop längre i framtiden. Det var faktiskt inte alls långt bort från att de gick skilda vägar innan. Det var så pass framgångsrikt på det sportsliga så de helt enkelt inte kunde gå skilda vägar. Men vad jag hörde så klaffade inte alls mellan de två. Så att jag tror inte att Håkan och Kente kommer jobba ihop med.
Kommer Hans Wallson jobba resten av säsongen i Björklöven då, till exempel? Man har ju pratat om... Det är inte kris i Björklöven. Absolut inte på något sätt. Men de vinner ju inte den utsträckningen som de bör kunna göra. Och då är ju min nästa fråga, är Hans Wallson en produkt av Skellefteås fina system? Kanske som Bert också var, om nu Bert blev lite, Robertson lite synad i Linköping. Är Hans Wallson en produkt av Skellefteås årskullar, årgångar, system, eller är han en fortsatt jäkligt skicklig tränare?
Ja, men jag tror ändå det är en kombination faktiskt. Alltså Hans Wallson, det är väl ändå en bra tränare, men det är klart att han fick ju mycket framgång, om man får säga, gratis. Det är ju ganska respektlöst att säga gratis.
Ja, nej, det ska man inte göra. Nej, han gjorde det jättebra. Och det gjorde han. Det ska man inte hymla om. Men det är ju en kritisk vecka de har framför sig, Björklöven.
Ja, nu slipper de i alla fall möta Mora på hemmaplan.
Ja, ja precis. Ja, stackars Mora som gick... De gick ju och vann här igen. Och bara väntade på att de här... Det skulle bli läggmatchsnacket igen. Men det blev det inte den här gången. Så det var ju... Mora spöklaget för Björklöven. Ett annat spöklag som de möter den här veckan, det är ju faktiskt Södertälje också.
Just det, Södertälje har ju slagit dem tidigare under säsongen. Det är ju rätt många lag som faktiskt har slagit Björklöven. Det är ju Väsby har ju slagit dem två gånger också, så att det finns ju lite spöklag för dem. Jag tror de har torskat 10 matcher. Det gjorde de ju definitivt inte på hela förra säsongen, så att de ligger till och med efter BIK Karlskoga i tabellen, en tabell som haltar ordentligt. Men jag tror ändå när vi summerar detta så kommer Björklöven att vara bland de två främsta lagen. Nu får de in Teemu Eronen i laget också. Det är ju ändå en klassback på den här nivån.
Om inte Björklöven hade plockat honom, Teemu Eronen, tycker att Kent Nubbe Norberg skulle ha plockat honom i Timrå nu när man har fått Marcus Hardgård skadad? Kanske så hela vägen in till slutspelserien börjar.
Skulle kunna vara ett alternativ, men jag har funderat lite grann kring det med Timrå och vad de ska ha för backar, för att de kommer behöva värva en back. Det har vi varit inne på redan innan Hardegård skadade sig, och nu blir ju läget akut. Jag menar, de inget ont om William Ekmyll på något sätt, men han spelar på 6 backar i Timrås lag och han är väl kanske inte riktigt där i sin karriär just nu, så jag har ett förslag på vem de ska värva. Jag anar också att en viss kontakt har tagits. Jag hör lite mellan raderna att det kan ha tagits en kontakt där. Jesper Jensen Åbo, som inte alls spelar i Malmö, hade väl varit perfekt för Timrå att få in.
Oj, han är så långt utanför Malmös lag nu att han till och med skulle kunna vara på glid bort.
Han har inte spelat på hela 2021.
Ja, precis, men det är ingen skada, eller jag har inte satt mig in i riktigt, utan det är sportsliga grunder rakt upp och ner.
Definitivt sportsliga grunder. Jag tror att han hade gått i Timrå nu, jag menar Mårten Madsen hade säkert kunnat prata in honom och prata gott om honom, han hade kunnat gå god vad det är för personlighet och så vidare. Det är absolut inget fel på personligheten hos Jesper Jensen Åbo, tvärtom. Han har ju gnuggat på som tusan på träningarna här nu sen han hamnade utanför laget och gnäller ingenting vad jag hör från gruppen eller någonting. Och han hade ju behövt få en framträdande roll, och han kommer få en framträdande roll om han går till Timrå, och de skulle kanske till och med kunna erbjuda honom ett SHL-kontrakt inför nästa säsong om han nu kommer upp med löftet. Ja, men kommer du så blir du en av våra nyckelbackar nästa säsong. Han har väl ändå varit ett bra förvärv för en nykomling i SHL.
Ja, herregud, definitivt hade han varit. Men vad tror du om en sån som Alexander Lindelöf då, som lämnade Brynäs tidigare, var i Vita Hästen? Är det ingen sån som stärker?
Nej, jag tycker han åker lite för dåligt skridsko faktiskt. Alltså, jag tycker inte han har den farten och för att vara en bärande back. Jag tycker att det är det Timrå behöver. Han var bra i Västerås, men det var ett... självspelande piano. Det är inget fel så på Alexander Lindelöf. Han har kanske varit bra om de hade behövt en bredd i truppen och fått in han som en fjärde back kanske. Men jag tycker ändå Timrå behöver fylla på toppen av sin backsida. Ja, vi har pladdrat på ett bra tag den här veckan också, och jag tycker att vi tar lite frågestund. Vi har tagit rätt många frågor redan som kom in. Det var mycket kring Linköping och HV71, och det har vi ju verkligen grottat ner oss i. Men vi tar en från Stefan Stickert som är till dig, Sanni. Han ställer så här: är det jobbigt för dig att jobba med Färjestads matcher för Simor med tanke på att du tillhört och tagit guld med klubben?
Nej, det skulle jag inte säga att det är. Första året när jag efter att jag slutade, då var det väl kanske lite så att man hade fortfarande kanske ett ben kvar i hockeyn, att man kände att fan vad jag saknar att spela. Och det var ju naturligt att man saknade Färjestad, där jag hade många av mina kompisar fortsatt kvar. Men nej, jag ska inte säga att det är någonting. Jag förmedlar vad som händer rakt upp och ner på isen. Sen ligger det säkert i folks förväntningar att jag ska prata på ett visst sätt för att jag spelat i Färjestad. Både kanske från Färjestads supportrar och andra lagsupportrar som tycker att man borde prata positivt om Färjestad för att man berömmer dem. Och Färjestads supportrar som tycker man pratar negativt för att man pratar negativt om dem. Men jag berättar vad som händer rakt upp och ner på isen, verkligen mer eller mindre, och jag är inte känslostyrd för något lag. Jag får nästan mer kritik från djurgårdare som verkar ha förväntningen på, för att jag är från Stockholm, att jag ska hålla på Djurgården. Så där har de målats upp någon bild av att jag avskyr Djurgården, vilket inte heller är sant. Men nej, jag tycker att det bara förmedlar vad som händer på isen rakt upp och ner. Och då hela tiden lutar jag mig tillbaka på vad jag har gjort som spelare, vad jag hade för värderingar och sådana saker. Så att, absolut inga problem för mig.
Det är bara när du sitter uppe på hyllan i Björkängshallen och käkar pyttipanna och dricker folköl som du inte kan hålla tungan i styr.
Ja, folköl, där faktiskt på VIP-hyllan, där kan man få till och med starkare grejer än folköl om det är en fredagkväll, vet du. Men du, onsdag hade du velat varit i Björkingshallen, va? Vet du vad det är på onsdag?
Ja, det är Huddinge-Vimmerby.
Huddinge-Vimmerby på onsdag. Ja, det, jag hade varit där om det hade funnits möjlighet för publik. Det hade varit en härlig match, såklart.
Vi tar en snabb fråga också, Andreas Nilsson. När ska Sanni sluta kalla Noel Gunler för Noah Gunler? Gör du verkligen det?
Ja, men det har jag gjort någon gång. Jag var tvungen att lyssna igenom om det var senaste avsnittet. Och det stämmer. Det är faktiskt helt sant. Jag har också kallat Jon Knuts för John Knuts någon gång. Det är bara i förbifarten. Så att, det är dålig stil av mig, rakt upp och ner. Jag ska skärpa mig.
Ja, det är många som också har hört av sig angående det här så kallade spökmålet i Skellefteå som Växjö gjorde där de inte kunde konstatera att pucken var innanför, men där man ser någonting svart under målvakten där i Skellefteå. Hur ser du på det?
Man ska ju, alltså det är ju nästan som en rättegång, att du ska kunna ställa allt utom rimligt tvivel att pucken är inne. Och jag gör ju en bedömning utifrån när jag ser de där bilderna och tänker, där är ju pucken, den är ju bakom den svarta tröjan i målet. Men då kan man inte säga till 100% säkerhet att det är det, och då är det inte mål. Man skulle ju kunna ha någon kanske 70-30-regel, kan man tycka. Och det var ju ett liknande mål också i Göteborg mellan Frölunda och Luleå. Var den över mållinjen, var den inte över? Och det var ju millimetrar i så fall det handlade om.
Jag ska säga att jag mådde ändå rätt bra när den där raketen låg bakom det där, alltså. Det gjorde
du rasade på raketerna i fjol.
Ja.
Och där frågade jag faktiskt Mikael Sjökvist som var domaren där: varför blåste du för? Jag blåste inte. Jo, det gjorde du ju. Nej, det var raketen, jag blåste inte. Jag pekade på mål, men jag blåste aldrig. Och då kollade jag faktiskt bilderna efter. Jag får gärna rätta, han blåste faktiskt inte.
Nej, okej. Så Nessén hade bara kunnat peta in pucken då?
Ja, han pekar ju på mål, och som jag har förstått det nu så finns det ingen regel på att du måste blåsa när det blir mål, utan du kan faktiskt peka på det där också. Jag får kolla upp lite mer på det framöver, men i det här fallet hade domare Sjökvist inte blåst, så att du, som du säger, hade inte raketen gått in så hade en scen som var där framför mål, han hade faktiskt kunnat peta in den. Det känns bra för dig att få den här raketen, vet du. Nu ser jag bara myser där, vet du.
Ja, raketen står ju alltså på, ja, vad ska man säga, på den stora hatlistan. Egentligen helt orimligt, varför ska jag störa mig på en raket egentligen? Men den och ljuset som kommer när Färjestad gör mål, för att jag tycker bilderna som blir efter det här, när den här spotlighten går på i Karlstad, att alla bilder ser för jäkla illa ut efter det. Det är bara en ren yrkesgrej att alla bilder får något konstigt ljus på sig när Färjestadspelare har gjort mål.
Robin Rosborg, han är med oss varje vecka, det är underbart. Är det snyggt när tränare anklagar spelare i motståndarlaget för filmning i TV? Och då har vi två i närtid. Joakim Fagervall anklagade väl Johan Fransson för filmning i Leksand. Och vi hade då Robert Olsson, som vi var inne på tidigare, som anklagade Greg Scott för filmning. Och just den Greg Scott-situationen, där har det varit massvis med frågor och vi har försökt besvara dem tidigare i podden.
Ja, och sen den här situationen med Fransson och Emil Sylvegård. Jag tycker att Emil Sylvegård blir lite lurad av Fransson. Inte så lite lurad, han går ju på den fullständigt och han är ju där uppe, så att det är en utvisning. Sen kan man tycka vad man vill, men egentligen så har ju ingen en aning om. Det är ju bara Johan Fransson som sitter på svaret om han spelar
och
över
jag.
Den.
Och
ja.
Jag.
Ja, okej, okay, men kom med svaret då.
Emil Sylvegårds skridsko träffar ju Johan Franssons skridsko, vilket gör att det är därför han tappar balansen helt och hållet.
Ja, då är det ingen filmning.
Absolut ingen filmning. Så att, och det är klart att om Joakim Fagervall är känslig och styr direkt efter en match när man har förlorat med 52 sekunder kvar och sådana saker. Men nej, där kan jag väl generellt tycka att det blir väldigt mycket diskussioner kring filmningar, och det har varit väldigt mycket frågor också kring filmningar. Jag upplever inte filmningar och förstärkningar som ett jätteproblem, dock nonchalerar jag inte att de faktiskt finns.
Ja, vi tar en fråga, eller det är ett påstående från Mange Sågen Klingstedt. Oklart om han har lagt till sågen för att han vill såga oss eller vad han vill göra. Men han bara hävdar att Västervik blir topp 6 vare sig ni vill eller inte. Och jag ska väl säga det att jag begriper inte var det här kommer från, att vi inte skulle vilja att Västervik blir topp 6.
Nej, men vi hyllade ju Västervik. Vi satt ju imponerades av deras powerplay tidigt i den här poddsvängen den här säsongen. Så att Västervik är absolut ett lag vi... han kanske känner lite att det här Vimmerby-pratet vi har, att det kanske är emot Västervik såklart. Men det ska inte förblandas. Vi har kärlek för många. Ja, underbart när det dyker in så väldigt mycket frågor. Det måste ju ha smattrat ordentligt på ditt Twitter-konto under söndag där, Johan. Det är ju kul med engagemang och hoppas att ni känner att vi svarar på så många som möjligt också. Dels i vårt poddsnack och även här i frågestunden. Men nu är det dags. Efter min femma förra veckan, Svensson, så är det lite press på dig igen.
Ja, det är det verkligen. Det får man säga. Vi får se om jag kan få till någon bra här nu.
Mm. Vad vill du ha i kategori årgång, årtal, spelare eller klubb?
Det blev väl kanske lite för lätt om jag går på årgång, och jag misslyckades med årgång förra gången. Så att nu är det väl dags för, du tog en femma på spelare förra veckan, så då får jag väl försöka ge mig på det då.
Då kör vi, spelare på fem ja. Poäng. Stockholmskille född 1984, representerat en Stockholmsklubb i Hockeyallsvenskan, men ingen Stockholmsklubb i SHL. Dock två andra SHL-klubbar. Har lämnat ett tomrum efter sig.
Så det är en spelare som har lagt av alltså? Ska jag tolka det så?
Det kan man kanske göra. Har lämnat ett tomrum efter sig. Stockholmskille född 1984. Han har representerat en Stockholmsklubb i Allsvenskan och två andra SHL-klubbar, dock ingen Stockholmsklubb i SHL.
Ja, jag tänkte ju på en spelare, men han har ju representerat en Stockholmsklubb i SHL. Så att jag får nog ta fyran på den.
Fyra poäng. Det var i Färjestad som karriären tog fart, och efter två år i Värmland, som avslutat med ett SM-guld, blev det spel i NHL. Han har spelat både VM och OS för Sverige.
VM och OS för Sverige? 84, det är ju min årgång, jag är född 1984 själv, så att de borde man ju ha koll på, höll jag på att säga. Men Stockholmskille som har spelat i Färjestad född 84, vad de haft för 84? Johan Andersson var 84, men han är ju inte från Stockholm.
Två år i Värmland gjorde han där i Färjestad och avslutade med ett SM-guld och lämnade då för NHL.
Nej, den här borde man ju kunna. Ja, men jag har en chansning faktiskt. Jag har en chansning här nu. Jag skriver upp det på lappen här.
Spännande. På tre poäng. Efter 8 år i Nordamerika vände han hem igen. Vilket nummer hade han? Förlåt så enormt mycket.
Ja, nu kände jag mig faktiskt ganska bekväm att jag tog det på 4 här.
2 poäng. JG? Nej, Monstret var ett bättre smeknamn.
Jag tycker det är väldigt lätt här nu för att vara 2 poäng. Det här ska ju nästan vara en poängare.
En poäng. Denna nummer 50 la plockhandsken på hyllan i höstas efter en väldigt fin och framgångsrik karriär. Vem är det?
Ja, det är Jonas Monstret Gustafsson som du eftersöker här. Det var väl fint att du fick ge honom lite utrymme, för det missade du ju förra veckan.
Ja, det får jag helt ta på mig. Vi har ju, när vi presenterar varje nummer, så gör vi upp innan vem som ska säga vad. Och jag hade ju klart och tydligt på min lista nummer 50, Jonas Gustafsson. Jonas Monstret Gustafsson. Det stod där, jag var tvungen att kolla i papperna efter. Men jag fick lyssna igenom och jag hade glömt det. Jag hade hoppats vi kunde skylla på vår eminente redigerare här som klipper, Kim, att han hade klippt bort det. Men det, nej, det var mitt eget fel.
Ja, men det var ju bra att vi fick lyfta upp honom lite. Han hade ju behövts i Linköping nu, kan man ju säga.
Ja, det var ju det jag menar. Har lämnat ett tomrum efter sig på 5 poäng. Så att, det kan man onekligen säga att han har gjort. Och det är väl en stor anledning faktiskt att de sitter där de sitter i skiten, Linköping. Just att han lämnade så tätt in på serien.
Ja, men verkligen. Hur var det med Johan Andersson? Tog han SM-guld i Färjestad när han var där? För han är ju också född 84.
Ja, nej, han spelade ju en säsong. 2009-2010 spelade han i Färjestad. Och sen lämnade han efter en säsong. Han skrev 2-årskontrakt men bröt det kontraktet och flyttade till Linköping sen istället. Så att året efter så vann Färjestad när jag spelade där guld.
Ja, men 4 in på kontot var väl ändå helt okej, tycker jag. Så tycker jag att vi tackar för den här veckans podd. Och så kör vi en ny vecka ute på fältet. Och vi ses helt enkelt i Gävle på tisdag då.
Underbart. Och Niklas Pajen Persson, skiter det sig, Sannu Svensson Persson, det skulle funka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.